Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja, Oskar.
Ja, Fredrik.
Nya tider.
Ja, ny podd tänkte jag säga. Men det är samma gamla podd med nytt namn. Så eller det är superspännande.
Ja. Oskar och Fredrik. 11-11.
Ja.
Mm.
Det är spännande tycker jag.
Ja,
det är ett stort steg tycker jag också.
Ja, det är det. Och vad tänker du om 11-11 då?
Nej, alltså jag satt ju hemma och klurade på detta. Och tänker att det är ju någonting som jag ändå följt med mig i alla fall personligen mycket och självklart dig också. Mm. Men för mig är det ju liksom det här med 11-11 att jag känner att jag är på rätt väg.
Eller hur?
Det är ju liksom en, det känns som en kanalisering av våra högre makter och våra skapare och en guideline att vi ska liksom lyssna och vi kanske ska vara just nu i ett uppvaknande också att det finns mer än vad vi vet.
Ja, men det gör du. Det har vi märkt.
Ja, vi har men, det, men det har ju inte alla.
Nej, alla har inte gjort det. Men nej, jag tänker det också att jag får till mig synkronicitet.
Mm.
Och det är väl 11-11, det kan vara ett klockslag, det kan vara ett datum, det kan vara siffror bara. Men, och numerologi. Och vi har pratat en del om synkronicitet tidigare och hur våra vägar har mötts egentligen.
Mm. Och det är nog många vägar som möts.
Ja,
av detta också.
Ja, visst är det så. Men det är därför jag tycker att det passar oss ganska bra också.
Mm. Vi har ju ändå föreläst om synkronicitet och våran resa och allting sånt där. Så att det känns som ett bra samlingsord också. För Spökpodden har ju varit ett samlingsord. Och det var ju någon som skrev på Instagram idag. Eller i veckan var det. Och sa det, åh men det var ju bra samlingsord och bla bla bla. Men Spökpodden, vad ska ni heta nu och hit och dit. Och så blir det så här. Men 11-11 känns mer korrekt. Och mer rätt. Precis. I mitt hjärta.
Ja, exakt. Så att, men när man söker på så kommer man få söka på Oskar och Fredrik.
11-11.
Ja.
Men Oskar och Fredrik bör dyka upp bara. Om man söker på det.
Precis.
Och ni kommer ju säkert märka också att vissa av våra plattformar kommer heta Oskar och Fredrik. Men sen är det ju så att det är ganska vanligt namn. Så det är inte säkert att vi kommer kunna byta på exakt på allting till exakt Oskar och Fredrik. Men vi kommer ju ändå på något sätt länka allting på våra sociala medier.
Absolut, det kommer vi göra.
Så idag så är det ju så att vi har en första gäst på Oskar och Fredrik 11-11.
Eller hur?
Fan, jag vet inte varför jag tänker på 88, den här glassen.
Det är för att det är så varmt ute nu.
Det måste vara
vi har ju 21 grader här nu och det är eftermiddag. Kväll.
Vi är ju med oss, innan vi bjuder in gästen så är vi med oss Pia Rockström. Och hon har ju skrivit Leva för två. Och det handlar om tvillingar och sorgprocessen, hur man tar sig vidare. Men när vi tänker prata tvillingar, hade du tyckt att det var konstigt att ha en Fredrik till egentligen. Ofta när man tänker sig enäggstvillingar, det är ändå att de ser olika ut, men, eller ser samma ut men har kanske olika personligheter, så känns det ju ändå väldigt, jag tycker det är ganska läskigt på något sätt att kunna se sig själv på det sättet. Göra något annat, typ såhär, men jag tyckte jag såg mig själv plocka ett äpple, blir
det så. Ja, jag är med, så jag är med. Ja, vi hade, när jag gick i gymnasiet så hade jag tvillingar i klassen. Och jag vet första dagen, det var ju, jag tänkte, de är verkligen det samma person. Men sen när man lärde känna varandra så var de ju väldigt olika. Både i utseende och person. Så att, men en första anblick så är det ju, en del är ju skrämmande lika. Om man undrar att hur har det här gått till och hur ska jag någonsin kunna se skillnad på dessa människor?
Ja, men det är ju lite, det är det som är så kul. För att det är ju, vissa är ju kopior. Ibland kan man se dem för födelsemärke eller någonting som skiljer dem. Men om man inte umgås med dem ofta så är det jättesvårt att veta vad man pratar om. Jag hade ju en sån kille som jobbade på mitt varumärke. Och han hade en brorsa som tvilling och var jättelika. Och när han kom så var det typ så här. Fan, det är bäst jag kollar på vad han har på sig så jag vet verkligen vem som är vem.
Ja, jag vet i början om vad hände Magnus och Mattias hette de. Då kollade jag vilken vem det var som hade, de hade olika klockor nämligen. Aha. Det var så såg jag skillnad på dem i början.
Det är rätt smart ändå.
Ja, jag menar så.
Men, ja.
Mm, ja, det var lite roligt också. Jag kom på det med tvillingen nu. När jag har ju flyttat mycket i mina dagar. Och när vi flyttade till Stenungsund så jag började årskurs 2 i gymnasiet där. Då hade de skrivit fel i klasslistorna. De hade skrivit Peter Kopp. Och jag hade lärt känna en kille, Mattias, innan jag började då. Men så när jag kom på uppropet där då så ropade de med Peter. Och jag hette ju Fredrik och det hade ju gått runt och sagt då. Men sen så gjorde jag och han, Mattias kompisen då, en sån här, vad heter det, prank. Så att vi lurade hela klassen och några av lärarna i typ 2 veckor och sa att Peter var min tvilling.
Men ni var inte lika?
Nej, men jag var ju både Peter och Fredrik. Så att, ja, så jag tog med mig olika kläder till skolan och vi bytte och höll på. Det var riktigt kul.
Menar du och din andra personlighet då, eller?
Ja, precis. Nej, jag spelade mig själv och min tvilling Peter.
Det är ganska kul faktiskt. Ja. Men det finns ju säkert jättemycket sådana här tvillingshistorier som folk har liksom prankat med. Och det vet säkert Pia jättemycket om. Ja. Jag tycker vi bjuder in Pia som har skrivit den här boken Leva för två.
Ja, det gör vi. Välkommen Pia.
Tack så mycket. Spännande att få vara med. Första avsnittet.
Ja, vilken ära.
Ja, eller
för oss alltså.
För oss, ja.
Ja. Men jag tycker det var kul det ni sa där med just att skoja om det här med tvillingar. För det är nog den vanligaste frågan man får som tvilling. Har ni lurats någon gång?
Mm.
Det vill alla veta.
Men Pia, du har ju haft, ni har varit trillingar tidigare.
Ja, vi föddes faktiskt som trillingar. Och jag vet, inför den här boken så ringde jag faktiskt SCB och kollade hur vanligt är det med trillingar. Och då fick jag ju reda på att det året vi föddes, det var ju 1970. Då föddes det alltså bara 7 trillingfödslar i Sverige. Oj. Så vi var en av dem. Så då förstår man att det är ganska unikt.
Ja, men hur funkar det, Fredrik och Pia? Ni kanske vet, jag är så dålig på det. Men är det 3 stycken spermier som kommer in på millisekunder samtidigt? Eller hur befruktar man det här liksom? Är trilling... Hur är man gravid med trillingar?
Alltså jag tror att det är, jag har ingen statistik på det där, men man kan ju vara både så att alla kommer från samma ägg, eller att det kan vara 3 skilda ägg, eller att några kan vara enäggstvillingar. Alltså i min bok så har jag bland annat intervjuat ett tvillingpar som var trillingar från början. Och då kom ju killarna då. Det var ju 2 killar och en tjej då. Och killarna kom i samma ägg. Så de är ju enäggs medan systern då kom i ett eget ägg. I vårat fall så var det... Alltså det var väldigt traumatiskt. Det här var 1970 och det fanns inte ultraljud. På den tiden, det kom först 1980 i förlossningsvården. Så att jag tror inte min mamma var ensam om den här upplevelsen. För de sa ju till henne under graviditeten att nu får du hålla igen lite för du går upp för mycket vikt. Och sen blev det ju världens chock då när det kom ut 3 små tjejer där under loppet. Alltså det är 9 minuter mellan mig och min syster och mellan oss kom ju Maria då som bara levde några timmar. Så med det så vill jag återknyta till det vi började med. Att jag vet ännu inte idag om jag är enäggs eller ja, vem jag enigs med, eller ja, det för att det var så kaotiskt. De trodde att det skulle komma ett barn.
Mm.
Och de har sagt att det var en moderkaka, men att det kunde ja, det kunde ha vuxit ihop, eller ja, jag vet än idag inte om jag är enex. Så
nej, men då är ni ganska lika då, förstå.
Ja, vi är väldigt lika, jag och min levande syster. Ja.
Hon kanske prankar oss just nu, Pia. Det kanske är hennes syster som sitter där.
ja. Nej, det var faktiskt så. Vi har inte lurats många gånger. Men jag vet att jag någon gång under uppväxten låtsades vara henne. Det var någon pojkvän hon hade som hon inte ville prata med. Och då svarade jag. Och då tog jag det samtalet. så ja. Men lite lurades vi.
Tänkte då om du hade varit i allmän. Tänkte vad sjukt hade varit om du var gift med någon. Och ibland när du bara säger att fan, orkar inte vara med den här familjen. Så ringer du in din bror. Som en skillnad och skillnad liksom. Men Pia, jag tänker lite grann så här. När din mamma då fick er då. Och så förlorade ni ju den ena tvillingen eller trillingen. Hur var den sorgeprocessen för din mamma i det läget? Nej, hon hade ändå förväntat sig ett barn, om man säger så. Men
ja, men exakt. Och jag tror att det förklarar rätt mycket att vi pratade inte om Maria som en sorg. Vi pratade inte så mycket om henne överhuvudtaget. Och de var nog ganska överrumplade att de hade två barn. Men jag vet att eftersom Pia inte fanns i namnstan då, så firade jag alltid min namnsdag på Mariadagen. Och idag när jag har haft lite andra upplevelser så känns det ju väldigt starkt att jag gjorde det. För nu är hon mycket tydligare för mig. Det var nämligen så att man kan säga att jag levde som att jag var tvilling och pratade sällan om det här. Men det var bara 4 år sedan som jag gick på yoga, som jag har gjort i många, många år. Och vi gjorde en speciell övning som handlade om, det var en slags livsresa. Så att man utgick från sin ålder och så hoppade man 5 år tillbaks i tiden. Och kände efter i kroppen vad som kändes när man mentalt då vandrade genom alla år. Och lite oväntat då så sa min yogalärare att nu när ni kommit till födseln så vill jag att ni tänker er in i de 9 månaderna som föregick livet. Och jag började storgråta. Alltså det är inte likt mig, jag brukar inte gråta ens. Men jag bara började storgråta länge, alltså rakt ut i yogagruppen där. Och då förstod jag att jag hade en sån stor sorg efter min syster och att jag saknade henne. Och ur detta då, så eftersom jag har skrivit hela mitt liv, jag är ju journalist, och för 10 år sedan så gick jag ner i tid. Det var väl kanske en önskan som jag hade, men det blev också organisationsförändringar, så att jag började jobba 60% bara som journalist och kände att jag ville skriva friare på något sätt. Och så har det, ur det har det kommit 3 böcker då, och det här är min senaste bok om tvillingar som har förlorat sin tvilling. Så att, det blev ju ett sätt då för mig att möta min sorg, eftersom jag inte hade gjort det egentligen någon gång i livet. Så blev det väldigt helande för mig att möta andra som... Och men det, på något sätt har ju min... syster Maria då, som inte lever längre, har funnits med i processen. Det är som att hon, när jag har börjat ta in att hon faktiskt på något sätt ändå är här. Så jag vet till exempel när jag skulle börja med det här bokprojektet så det kändes lite motigt. För hur hittar man ensamma tvillingar som vill bli intervjuade och vad finns de? Och, det fanns liksom ingen svensk litteratur. Så att jag vet att jag gick genom stan en dag där jag jobbar. Jag jobbade i Ystad och liksom slängde upp en fråga till henne så här, att Maria, nu får du faktiskt hjälpa mig liksom, hur ska jag kunna skriva den här boken? Och sen så gick jag in på ett café och satte mig och så tittade jag upp på väggen och på tavlan som hänger där så står texten "We are in this together". Och då, ja, så på något sätt så har det varit den känslan under den här processen att jag har aldrig tvekat på den här boken. Jag har vetat att den ska bli av, för att jag, ja, men det är lite som att jag har haft hjälp från ovan. Och det är ju, jag började med att intervjua svenska tvillingar. Men sen har det vuxit så att jag har ju även intervjuat tvillingar i USA, England, Island, Norge. Så att det har ju vuxit och det gör också att den här boken, den är på väg nu att översättas. Så det kommer en engelsk version. Så det känns väldigt spännande. Att...
Ja, verkligen. Men i all din research och alla de här samtalen med de här olika tvillingarna. Har du upplevt att det är någon skillnad på om man är enäggstvilling eller tvåäggstvilling? För vad jag har hört då, eller vad man känner och kan få till sig, är väl det att det är ett väldigt, väldigt starkt band mellan tvillingar såklart, men framförallt kanske mellan enäggstvillingar.
Det är väldigt, väldigt intressant och det sägs ju att det ska vara så extra starkt mellan enäggs, men jag kan jag säga att nu har jag gjort ett 20-tal intervjuer och min aha-upplevelse där, det är att oj vad starkt bandet kan vara även mellan tvåäggstvillingar. Så jag är inte lika, ja, det kan vara, sorgen kan vara lika stark även om du är tvåäggstvilling. Och jag vill också säga det väldigt tydligt att i boken då så är det ju uppdelat då på tvillingar som har förlorat sin tvilling vid födseln. En del är för tvillingar som har förlorat tvillingen i barndomen eller tonåren och en är som vuxen. Och jag upplever att sorgen kan vara lika stark oavsett när man förlorar sin tvilling. Och det som är väldigt intressant just med tvillingar, det är ju att forskning har visat att de skapar sig ett band redan i fosterstadiet. Och det är bland annat en forskare som heter Alessandra Piontelli som har visat, hon har gjort ultraljudsobservationer och kunnat visa då hur tvillingar tar olika roller redan i fosterstadiet. Så hon har delat in det i det kramande paret, det fientliga paret och det lekfulla paret. Och sen har hon följt dem i 5 år och sett hur de här slags relationerna då har fortsatt. Och när man då läser om den forskningen så blir det så tydligt det, för att jag har ju träffat tvillingar som verkligen har förlorat sin tvilling från start, som är jätteledsna varje dag. Och det är väldigt många som inte kan förstå det. Men om man då ser det här bandet och den här, det är alltså man är medveten om varandra ganska tidigt. Det är inte först vid födseln, utan det är kanske de 3 sista månaderna.
Ja, precis.
I magen.
Ja, för det var lite det jag tänkte på också. Nu när man tänker på det lite grann, som du säger, så att normalt sett, men vanligtvis så föds det ju bara ett barn åt gången och det är ju väldigt ovanligt med tvillingar och framförallt trillingar då, som du nämnde tidigare, men är man tvilling eller trilling eller fler till och med, så då har du ju aldrig någonsin egentligen varit ensam.
Exakt.
Utan du har alltid haft någon vid din sida, så att det är klart att det påverkar även då om ett av barnen går bort vid födseln. Så har de ju ändå varit med, för man vet ju det att bebisar, de hör ju utifrån vad som händer runt omkring och sådär, så att visst finns det medvetenhet, så att det är ju superintressant det.
Och jag skulle nog säga att tvillingar föds med tanken vi, för vi har aldrig tänkt bara jag, utan man föds med ett vi-perspektiv, och det har varit helt fantastiskt att träffa andra tvillingar så mycket som jag har gjort nu. Och bara inse att, men herregud, vad lika vi är varann. Och att man hela tiden, man vill hela tiden dela allting med någon annan. Alltså min familj kan skratta åt mig för att jag vill alltid, nu är jag den enda vegetarianen i vår familj. Så jag försöker alltid få dem att liksom prova min mat. Jag har insett när jag jobbar med det här, eller med den här boken, att ja, men det är ju för att jag är tvilling. Jag vill dela även den maten som inte de andra äter. Jag vill, och det var faktiskt en av de få forskare som finns, som har forskat om tvillingförlust. Hon sa också det att, nej men om inte hon delade en upplevelse med någon, så kände hon inte att den upplevelsen var nästan värt någonting. Och det kan jag känna igen mig lite i, att jag vill gärna liksom bolla saker med någon annan.
Vi har ju sagt jättemycket frågor, men innan vi fortsätter med din forskning och det du har kommit fram till. Du har ju då, ni var ju trillingar, det innebär ju då att du har en syster som fortfarande också förlorat sin trilling.
Ja, precis.
Hur upplever hon det? Upplever hon det exakt som dig, eller hur är ert band inte lika bra som med din trilling? Eller hur är det med att tänka typ så här?
Jag kan säga att jag står nära min levande syster. Alla har ju alltid tyckt att vi var så lika och låtit lika och så. Men i den här situationen så reagerar vi helt olika. Jag tror inte riktigt att hon egentligen har förstått varför jag har behövt skriva den här boken överhuvudtaget. Så det är intressant och att man kan uppleva det så olika. Men det var också intressant för mig att intervjua det här andra tvillingparet. Det är bara ett tvillingpar i boken till då. Och där är det ju en kvinna och en man då som har förlorat sin bror. Och mannen var ju då enäggstvilling med brodern. Och han har ju ungefär samma upplevelse som mig. För att han gick och trodde liksom inte att han hade någon sorg. Och sen när han var i 25-årsåldern så gick han på en kinesisk massage. En magmassage. Gud, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men allting bara kom till honom. Han bara grät och han fick upp bilder på sin tvilling. Och hans syster säger då att hon har ju inte upplevt något liknande, så att det är ju han som har i den relationen också. Det gjorde att han liksom tog fram journalen från, alltså brodern dog under en operation när han var 2,5 år, och då tog han fram journalen nu, Jan som han heter, och bearbetade på något sätt det som hade hänt.
Men känner du någonstans att din bearbetning var ju att skriva boken, men hur upplever andra tvillingar, hur går de vidare, eller vad krävs det för att hjälpa dem gå vidare, tanke på att sorgprocessen känns som att man får ju inte samma hjälp, eller man får ju väldigt sällan kanske hjälp för att gå vidare allmänt som man förlorar någon, men tanke på att det känns ju som att det är betydligt tuffare när man är tvilling, finns det någon man kan vända sig till, eller hur funkar det?
Ja, alltså det har ju vuxit upp nätverk i USA och England. Så där finns det ganska stora nätverk. i Sverige så finns det bara en liten Facebookgrupp, eller jag ska inte, som prematurföreningen Mirakel har en undergrupp på Facebook för tvillingar som har förlorat en tvilling. Men jag ska vara ärlig och säga att den upptäckte jag först efter att jag hade skrivit boken. Så den är inte så stor, och i USA speciellt så finns det ju en grupp som heter nu ska vi se, Twinless Twins Support Group International, och de är ju, ja, jag tror det, de är 4 000. Så det, i sådana nätverk så har ju många tvillingar hittat stöd, och i boken som jag har skrivit nu så är det rätt så fint, för det är en norsk tvilling som är med och en tvilling från Storbritannien, och de har ju åkt och hälsat på varann. Så ja, det är lite fint så med det stödet som ensamma tvillingar kan ge varann. Men jag tänkte också att jag ska berätta en historia bara för att belysa vad som egentligen är viktigast i en tvillingförlust. För att det absolut viktigaste, och det handlar ju om allt sorgarbete, det är ju att vi vågar prata om sorgen. En av de, vad ska man säga, nyckelpersonerna i USA. Så jag har faktiskt haft lite kontakt med henne också. För ett tag var det meningen att hon skulle skriva förordet i boken. Men det blev inte så. Hon heter Mary Rockefeller Morgan. Och Mary kommer ju från en väldigt känd släkt i USA. Hennes pappa har ju bland annat några år varit vice president i USA, Nelson Rockefeller. Så när hennes bror försvann, då var de i 20-årsåldern, de var ju tvillingar då, och han var på resa i Nya Guinea och han försvann spårlöst, och då åkte hon och hennes pappa då med full mediebevakning för att leta efter Michael då. Och de hittar honom inte. Sen så kom hon hem och sökte då tröst hos sin mamma. Och då kom hennes tårar för första gången. Och då torkade mamman hennes tårar. För det var inte meningen att hon skulle sörja. Hon fick ju höra då att han var ju pojke och hon var ju flicka. Så bandet borde inte vara så starkt. Och hon fick även höra det av sin terapeut senare, att nu borde du ha kommit över det här, för du är ju faktiskt bara 2X-tvilling. Och detta gjorde ju då att hennes sorgeprocess tog 27 år. Och hon har ju då också, hon har inte hittat just den här stödet från yrkesverksamma, så hon har själv utbildat sig till psykoterapeut och har bland annat.
Men tror du att det tog 27 år och för henne läkeprocessen på grund av att hon på något sätt var tjej och han var kille och de inte hjälpte henne på rätt sätt från start då, eller?
Ja, absolut. Hon blev ju sen själv verksam och stöttade andra ensamma tvillingar just för att de inte skulle behöva gå så ensamma genom sorgen. Så att hon i 11 september-attackerna i New York så dog det faktiskt många tvillingar, så att hon var med och var coach för dem sen. Så att
det är ganska läskigt ändå om man tänker på att det är Twin Towers och så.
Ja, eller hur? Visst är det märkligt?
Mycket på något märkligt. Ja. Det har varit ännu mer intressant att veta hur många tvillingar det handlar om nu.
Ja, men jag tror, jag har någon siffra om att det är 40. Och det låter ju galet mycket, men
herregud.
Ja, och med tanke på att, ja, fast det var ju trillingar som du pratade om, ja, på 70-talet där, när det var 7 stycken.
Ja, nu brukar man säga att en av 42 födslar i världen är tvillingar.
En av 42. Ja,
det är ju ganska mycket ändå.
Ja, det är det kanske. Ja, det har ju ökat, så det är ju ganska intressant. Det är ju så att vi.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Kvinnan föder barn senare. Nu jämför jag med på 80-talet liksom. Så är det en jättestor procentuell ökning just för att vi föder barn senare och det är ju mer fertilitetsbehandlingar också som har gjort detta. Så. Mm. Men tvillingar är vanligare idag. Mm.
Ja. Men jag får bara fråga, jag tänker på det som du nämnde där med hon...
Rockefeller.
Precis, att de säger att du är flicka och han var pojke. Alltså oavsett, tänker jag, om man är tvillingar, trillingar eller bara vanliga syskon så är du ändå traumatiskt att förlora till syskon. Och att man då inte skulle kunna få hjälp eller få tröst i det sorgarbetet, det är ju helt sjukt egentligen. Jag.
Men jag tänker också att det här kanske är lite amerikanska förhållanden också.
Men märker du någonstans när du har intervjuat norska och isländska och så vidare, har kulturen, kommer den in i bilden någonstans i det?
Svår fråga. Alltså jag tänker att efter, det har ju bildats nätverk till exempel i USA, så att jag tänker att de många gånger är kanske lite öppnare än vad vi är här. Jag tycker också det är väldigt intressant för att jag var med på en... jag har ju haft lite tur. Tur i oturen det här med pandemin. Så att jag har ju kunnat vara med på möten då med tvillingar i det här stora, stora nätverket i USA. Genom att jag har kunnat sitta. De har ju haft det på distans. Och då tyckte jag det var så intressant. För att då var det en psykolog. Nu ska jag se så jag säger hennes namn rätt. Joan A. Friedman. Hon är själv tvilling och hon har tvillingsöner. Hon har inte varit med om tvillingförlust. Men jag tyckte det var intressant för hon uppmanade då de ensamma tvillingarna att ge plats åt sin döda tvilling. För att tvillingen vill ha kontakt med dig. Ett tvillingskap är för livet, sa hon. Och jag tyckte, där kände jag att det var en kulturell skillnad. För jag är inte säker på att en svensk psykolog skulle säga så klart och tydligt. Men jag kan ju säga att jag kände ju igen väldigt mycket av det som tvillingarna i boken har upplevt. Att kontakten är kvar.
Men det är ganska intressant när man tänker att kontakten är kvar och att man är mer öppen som psykolog då. Tror du då att det här med du har ju skrivit böcker om högkänslighet och så vidare. Tror du på något sätt att de på något sätt har kontakt med varandra på en högre nivå än vi som är ensamma utan tvillingar? Jag tänker typ, är de på någon frekvens där de kan dela en känsla att oj, nu kände jag att det hände någonting, min tvilling, den var med någon olycka nu, eller min tvilling
alltså,
är i fara.
Bandet är ju extremt starkt just för att man har delat fosterlivet och alla år man då förhoppningsvis har fått tillsammans. Så att man har ju ofta har ju tvillingar ett tyst språk redan som levande. Jag och min levande syster, vi behöver inte alltid säga så mycket till varandra, utan vi vet lite. Så att, jag tror ju som tvilling att man har en intuition som man kanske har använt mer än vad andra har. Det är intressant, för det tänker jag nu när du ställde den frågan. Jag tror att det är så, för att man... Man kanske har använt andra sinnen just för att man är så trygga med varann och förstår varann så bra. Ja. Så, men det som är intressant också, som jag kan känna igen då faktiskt i mitt eget liv också, det är ju att den här kontakten upplever väl då de flesta av de tvillingarna kanske mest i lite svåra situationer i livet. Som det var en tvilling då från USA som förlorade sin tvilling. Tvillingen var 8 månader när hon dog, och bägge hade liksom handikapp, så hon har ju ändå levt med ett handikapp också i livet. Men hon sa det att speciellt när hon opererades eller när hon var hos terapeuten och så, då kände hon alltid en närvaro. Och jag vet, hon berättade så fint också, för det är någonting som jag vill komma in på också. Att när hon var 7 år så såg hon en tv-show som handlade om Elvis Presley. Och han var ju ensam tvilling. Och då i den showen så sa de ju klart och tydligt att Elvis kände sig aldrig fysiskt ensam. Och när hon hörde det, så 7 år gammal då, så kände hon, ja men så trodde jag att alla hade det. För hon blev så förvånad när hennes föräldrar liksom bekräftade att nej, men så är det inte för oss andra. Så... Ja, men det är intressant. Och så vill jag ju bara säga att jag tycker det är väldigt fascinerande att vi gör den här inspelningen dagen innan Elvis, filmen om Elvis har premiär i Sverige.
Oh shit,
jag tycker det är lite speciellt.
Ja.
Eller vad tycker ni?
Ja, jag har hört det här med Elvis tidigare, men det är också grej. Det är ju så svårt att lägga värdering på det, men när du lägger liksom att vi har varit med om de här slags inspelningar tidigare när vi spelade in med till exempel med din med Annas systers barn som vi hade en inspelning, och jag visste ju inte, och du visste ju inte heller egentligen, jag hade lagt på minnet, då spelade vi in dagen innan hennes mammas fyllde år egentligen också. Och då hade hon ju gått bort då. Mm. Så det var ju mer eller mindre, det är ju som en hyllning ändå liksom.
Ja, precis.
Så det är superintressant det där.
Ja, det var väl nästan på 3-årsdag.
Ja, det var något sånt där. Och det som jag tänker med tvillingar lite grann, Fredrik, tror du att det är någon skillnad att förlora en tvilling i vuxen ålder, eller är det svårare att förlora en tvilling, tror du, i barnålder? Ja, men jag tänker på det som man växer ju upp ganska långt, men sen kanske sorgprocessen är svårare som barn att hantera det, eller är det svårare att hantera det som vuxen?
För jag tänker nog att alla inte alla känslor, men känslorna kanske är svårare att bearbeta som barn. Samtidigt så har man ju kanske inte hunnit, men om man ser till ett helt eller ett halvt liv då, tillsammans med någon, så har man ju en ännu starkare connection eftersom man har levt så många år tillsammans då, eller med den här bandet till varandra. Så att, ja, jag tror att det är nog lika svårt oavsett när det händer i livet.
Ska vi fråga Pia och se om hon har svar på det?
Ja.
Vad tror du? Finns det någon forskning i det som du har gjort, att det är svårare att komma igenom det här med tvillingförlusten vid olika åldrar?
Nej, jag tycker nog att man ska vara lite försiktig där och just säga vad som är svårast. Det är ju olika upplevelser, precis som ni säger. Och jag tänker att jag har ju upplevt många tvillingar som har sagt att tonårstiden var skitjobbig. För det, tonårstiden var ju...
Den är skitallmänt.
Och den är jobbig oavsett.
Ja, just det. Ja, men alltså, det är ju så mycket identitetsgrejer då. Och då mitt i det förlora sin syster eller bror. Ja, man är ju väldigt sårbar då. Samtidigt så vet jag, det är lite intressant, för jag intervjuade Kinna Geet. Hon är i min ålder nu, men hon förlorade sin tvilling. Hon kommer ganska nära ifrån där ni bor, tror jag. Hon växte upp i Ljungskile.
Jaha, okej. Okay.
Och de var 14 år när hennes syster sprang ut framför en buss. Och det intressanta är också att hon har ju varit väldigt öppen med det här. Och familjen har lite sydländsk påbrå, så de pratade ju öppet. Och sen så blev det en film av det här. Och först en bok, Jag saknar dig, som hon skrev tillsammans med Peter Pohl, som faktiskt fick Augustpriset. Så hon är den yngsta personen någonsin som har fått Augustpriset. Och sen blev det en film också. Men det jag skulle säga var att jag fick ju tips om boken under den här processen. Och då blev jag så nyfiken, men Kinna, var är hon idag? Så att jag sökte upp henne och det visade sig att hon bodde i Malmö. Och hon är ju med i boken 30 år efter detta. Så det är ju väldigt intressant att få hennes berättelse nu. För det blev ju verkligen uppmärksamhet då. Och hon fick åka runt och föreläsa. Men hon sa det att det fanns en fördel med att vara tonåring. För hon hade ju liksom fokus på killar och liksom... Hon hade ju ett liv som hon bara kunde lite försvinna i också. Så att, nej, men jag tror inte det går att svara på det, utan alla åldrar har sina svårigheter på något sätt. Men det är klart att den här identitetskrisen blir ju större om man förlorar sin tvilling i tonåren eller i vuxen ålder jämfört med om man gör det vid födseln, för det blir inte riktigt samma.
Nej, precis. Men sen tänker jag lite grann säga, jag vet inte, nu är jag ju själv förälder, men det är så svårt för mig. Jag tänker ibland kanske det är så att man har tvillingar, alltså jag tänker i sorgprocessen måste ju också vara väldigt svår som förälder att förlora om man bara har ett tvillingpar. Jag menar, även om du förlorar barn oavsett så är det ju svintufft liksom. Men tvillingar så är det någonting som också på något sätt känns typ att det blir så, man blir så ledsen för sitt barn på ett annorlunda sätt kanske, för att man som förälder kanske förstår att de har ett speciellt band också, så att det måste ju bli en extra tomt, tänker jag. Att man tänker i sitt huvud som förälder också typ att nu har ju Ida verkligen förlorat sin tvilling som de har växt upp hela livet tillsammans också. Men sen är det så svårt, för jag älskar mina barn lika mycket, så att det är så svårt att lägga en sån liksom begrepp på det. Men det är bara att jag tänker i mitt huvud typ att allting med tvillingar känns så extra mycket.
Ja, ja, det är ju dubbelt allt.
Ja, men det känns inte så. Men en fråga, jag tänker lite grann, din bok då är ju egentligen skriven till 1 av 42 födslar, så den är ganska nischad boken. hur känner du på det, eller tror du att det är ämnet intressant för alla oavsett?
Alltså jag tänker nog att alla som har haft en väldigt, väldigt nära relation och förlorar någon kan känna igen sig i mycket. För jag menar det här att känna närvaro av någon som har gått bort. Det tror jag att vi är ganska många som delar men få pratar om.
Men till exempel om du jämför... liksom sorgeprocessen från det du har haft med dina tvillingar, med din trilling, jämfört med dem du har intervjuat, känner du liksom att det går en röd tråd genom alltihopa det här, eller skiljer sig extremt mycket mellan alla?
Nej, men alltså det har ju varit väldigt intressant för mig, för jag har ju känt igen mig i... säga att alla intervjuer jag har gjort har gett mig en liten pusselbit. Som till exempel en tjej som jag intervjuade, hon sa det att alltså den här närvaron har hon ju alltid känt. Så att hon tror att det var det som fick henne att hon kunde sitta med sina mjukisdjur när hon var liten länge, länge för sig själv och bara liksom vara tillfreds. Och där kan jag ju verkligen känna igen mig att jag tycker om att vara för mig själv. För att jag tror att då känner jag mig, jag kan känna närvaro. Det kanske inte alltid som det är så tydligt, men det är ändå när livet stillar sig som man kan känna närvaro av någon som gått bort. Och vi har ju en tendens att leva väldigt mycket uppkopplade och i aktivitet. Så jag tänker, det är många sådana bitar som jag nästan från varje intervju har känt igen mig i någonting. Så att, men sen givetvis att många har haft en väldigt mycket tuffare process än jag. Eftersom jag har en syster som lever, som är tvilling och som jag har delat fosterlivet med. Så. Men jag vill också, innan tiden rinner ut, så vill jag bara återkoppla lite till Elvis också. För att det var så spännande när jag skulle göra den här, skriva boken. Så fick jag ett tidningsurklipp från en kompis som visste att jag skulle skriva om ensamma tvillingar. Och då var det en skribent i Svenska Dagbladet som just hade skrivit om Elvis. Och att hans tvillingbror Jesse då var den kanske allra mest, den personen i livet som påverkat honom allra mest, och han dog vid födseln. Och då i den artikeln så berättade de att när Elvis bror då dog så hade hans mamma sagt att när en tvilling dör så får den som blir kvar bägges styrka. Och det träffade mig som en liksom, det knockade mig kan jag säga när jag läste det.
Ja, väldigt så då starkt.
Eller hur? Det går rakt in, och det kan jag säga att har jag tagit med mig i varenda intervju och letat efter den styrkan.
Så mina spännande. Så du har ju egentligen då dubbla superkrafter, kan man säga då. Jag spelade Elvis när jag gick i sexan. Jag var ganska lik Elvis när jag växte upp, tyckte jag personligen. Jag tyckte, kolla, vi spelade fan ganska lika Elvis när jag var ganska ung, tänkte jag. Men jag spelade Elvis när jag gick i sexan i skolavslutningen. Jag kommer ihåg, jag hade på så här Elvis-kläder och spelade och sjung så här, love me tender, love me true.
Men visst är han... Man kan inte riktigt sätta fingret på det. Det är ju något speciellt med honom.
Med mig, jag vet.
Absolut.
med Elvis.
Ja, alltså, det är ju en, det är en mäktig person. Alltså, det är ju en, han var ju före sin tid.
Mm, han var ju det.
Mm.
Definitivt. Mm. Men med styrkan från flera.
Ja, men det var ju nog så.
Alltså, ja, men det kan säkert ligga någonting i det där. Alltså, det kändes så rätt på något vis när du sa det.
Eller hur?
Ja, verkligen. Mm.
Men det är lite läskigt också egentligen, om det skulle vara så egentligen, att man får styrkan för två. Alltså, är du med? Jag tänker typ så här, att det är jävligt, det är väldigt andligt. Det är väldigt stort begrepp egentligen att förstå sig in i det där.
Ja, det är jättestort, verkligen.
Men du då, som tror du på att din för vi har ju varit med lite grejer, och då har det ju varit så att vi har hört till exempel om det har varit så att ett barn dör vid födseln, eller att man gör abort och så vidare, så kan det vara så ibland att barnens själ ändå kommer tillbaka i ett nytt liv i den familjen till exempel och så vidare. Tror du någonstans att den själen har gått vidare, eller tror du att den själen är kvar och kanske väntar på er på andra sidan?
Jag har nog faktiskt inte riktigt landat i den tanken i min egen relation, men jag har ju hört av de tvillingar som jag intervjuat hur helt plötsligt det har fötts någon i deras faktiskt en som fick en son typ nästan 9 månader efter sin en tvilling på Island som fick en son 9 månader efter begravningen då av hennes bror. Och den sonen är så lik brodern. Och allt det här liksom äventyrliga som inte hon kan se någonting i sina barn. Och det är inte den enda berättelsen, utan det var en tvilling på Alaska också som berättade om jag tror det var ett brors... det var i alla fall någon yngre i familjen som liknade hans bror som hade gått bort. Och de hade till och med samma namn. Så ja, jag har ju hört det här, så att jag tvekar ju inte på att det absolut kan vara så.
Jag tycker sånt är så intressant. Jag vet ju en berättelse som kom från en gammal kollega till mig som berättade om att, vi pratade om det ganska tidigt på den, det var innan din tid, och då var det så att det var hans mormor, tror jag, i Kosovo, tror jag, och det var någon släkting till dem, och då hade de fött ett, detta var liksom på under den här häst- och vagntiden ungefär då, och det var nog ganska, på den, för oss är häst och vagn säkert tidigare än vad det var för dem liksom. Eller bil var säkert tidigare än vad det var för dem, så det var ju inte så långt bak i ledet ändå. Och då vet jag att de hade förlorat ett barn i en familj i alla fall. Men då hade den här barnen fötts i en annan familj, och då hade han ju berättat när han blivit större typ att jag måste åka till den här platsen, till det huset, för att där är min riktiga familj då. Och de tyckte väl att det lät jättekonstigt i alla fall. Men eftersom han, då barnet var kanske runt 8 och tyckte, eller 7-8, och tyckte att jag måste dit, och hade berättat om den här familjen och så vidare. Så tog de dit honom med häst och vagn, och så knackade han på dörren, och så sa han typ så här jättemycket detaljerat om den familjen som var där, och sa att det var deras son som hade fötts i en ny kropp då. Och det är ganska läskigt tycker jag ändå. Mm. Jag hade tyckt det var superläskigt ifall min son Colin bara, men kan vi åka till till X-stop?
Ja, precis, för det här är inte min riktiga familj.
Det är min riktiga familj.
Nej.
Så att det är, men superläskigt.
Ja, undrar om man hanterar något sånt då?
Ja, jag undrar också det. Ja. Man har ju sett sådana här program på TV, ja, där verkligen barn berättar om sina tidigare liv och vill, och på något sätt liksom återupplever liksom dödsögonblicket och mardrömmar och så vidare.
Ja, vi har ju gjort ett avsnitt om det också.
Ja, precis. Och det är superläskigt att tänka liksom att, tänk ändå att ha ett barn som du vet typ så här, inte, alltså är du med, som egentligen inte är, det är ju ditt barn, men samtidigt så har det ju varit någon annans barn tidigare.
Ja.
Det är weird. Superläskigt.
Ja, det är weird.
Men jag tycker ändå sånt är superläskigt. Jag tycker det är jätteläskigt att ett barn som säger typ så här saker som den inte borde veta. Är du med? Jag tycker det, vi hade ju någon som berättade när vi hade ett event, och då var det ju så att han hade ju förlorat sin bror, men han visste inte att han hade haft en bror. Så de hade ju gjort så att de hade förlorat, familjen eller paret hade förlorat sitt barn, och psykologen eller var terapeuten hade sagt typ så här, men sorgprocessen är bäst ifall ni skaffar ett till barn, så kommer det liksom bli bättre för er. Och då skaffade de ett barn, och tiden gick och så vidare, och det här barnet växte upp, och han började berätta saker som han inte hade gjort med sina föräldrar. Men han kunde säga typ, kommer du ihåg när vi var ute och fiska på det här stället? Och kunde komma ihåg när vi gjorde det här och bla bla. Men de bara, men du var inte alls med. Det var ju det vi gjorde med din bror egentligen. Men de sa aldrig till honom, för han blev lite äldre då. Så han gick runt med identitetskris egentligen. Han visste inte om han var sin bror eller om han var sin egna individuella person då. Och det var ju någonting som han har egentligen gått och burit på ganska länge. Och det har ju varit jobbigt för honom att inte veta ifall han är han eller om han är sin bror.
Ja.
Förstår du?
Ja,
det är
sjukt
weird.
Oj.
Ja, mindfuck.
Mindfuck.
Oh, så att, nej, så det är lite svårt. Det,
ja.
Men intressant.
Ja, verkligen.
Men Pia, var köper man din bok då?
Ja, om man vill ha en signerad bok så kan man köpa den från mig. Jag har en hemsida, rindi-tf.se, eller så kan man hitta den på Bokus också, och där säljer de även mina två första böcker om högkänslighet. Så.
Och vad heter de böckerna?
Den första heter Högsensitiva berättar, och den andra heter Sensitivt ledarskap. Den handlar ju om högkänsliga ledare.
Och bara en snabb fråga, vilka högkänsliga ledare finns det?
Ja, jag har bland annat intervjuat Fredrik Paulun, som är en av dem.
Fredrik Reinfeldt, men det var inte.
Nej, och Tara Moshisi, om ni har sett på SVT, hon brukar vara reporter där, bland annat. Så,
superspännande de, det är ju faktiskt. Det är nästan sådana personer som vi borde ju egentligen ta och försöka prata med också.
Eller hur?
Det är lite intressant tycker jag.
Ja, verkligen.
Men kan vi göra så att vi länkar självklart även din hemsida på våra kanaler. Och är det så att du har också någon speciell sociala medier, Instagram, Facebook, som du också liksom vill gärna få följa din resa, eller hur ser det ut?
Ja, det är samma där, Rindi TF. Nu blir jag nästan lite ställd här för att jag har ganska nyligen bytt då till mitt nya förlagsnamn.
Ja, men den kan vi länka i så fall här i beskrivningen. Så det är
ja, men det kan ni göra. Ja, men det, jag kan skicka dem så får de
självklart
se det på något sätt.
Ja, ja. Absolut.
Och har du någon ny bok på gång kanske?
Det jag har på gång just nu, det är den här, det är en professionell översättare då som håller på och översätter. Så att det blir ju faktiskt lite jobb eftersom jag är ju involverad i varje kapitel. Men sen är det många som frågar mig just om bok nummer 4. Och jag blir lite förvånad. Men det är som att den redan finns på något sätt. Men jag vet inte riktigt exakt vad den ska handla om. Mm. Men jag har fått många frågor. Nästan lite sådär, oj, men är det något som andra vet som inte jag känner till? Att det ska komma en till. Så vi får se.
Ja, det ser vi fram emot med spänning. Verkligen.
Ja, men eller hur?
Och detta är ju som sagt vårt första avsnitt nu då.
Mm.
Med Oskar och Fredrik. Men ja, vi börjar med, nu blir jag fundersam här. Nu får vi ta det efteråt. Men det fortsätter vi på en samma nummer på 160 bla bla bla. Eller hur börjar vi om igen?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Du.
Ja, faktiskt.
Ja. Vi får fundera på det.
Ja, det får vi nästan göra. Vi är ju ganska impulsiva som personer, så att vi har inte allting planerat, men vi kanaliserar det.
Ja, vi gör mycket på känsla.
Vi gör mycket på känsla, intuition. Ja. Så att det här har varit jättekul att ha med dig, Pia. Det här har varit någonting som jag egentligen bara snubblade på faktiskt på tidningen Nära, där de tipsade om din bok och det kände jag, det där känns bra, det där är roligt.
Ja, det ska
eller
jag
roligt, det är hemskt, men, ja. men det är ett intressant ämne.
Ja. Ja.
Så att, vill du tillägga någonting innan vi avrundar?
Nej, men jag tycker att vi har ju pratat om det mesta tycker jag ändå, och just det här ändå, om man ska ha någon slutkläm då, så kan man ju säga att just det här Leva för två, som boken heter, det finns ju många dimensioner där, men det är ju att många ensamma tvillingar känner just det här att de har fått en chans som deras syskon inte fick, och att de nu vill leva livet fullt ut och på något sätt spela alla rollerna själv. Så jag tänker att faktiskt, om vi ska återknyta till Elvis, att han också upplevde det lite så. Ja. Så att han spelade ju verkligen många roller.
Ja, verkligen. Vi ska ju avsluta med, ska vi sjunga Love Me Tender kanske, Fredrik? Men innan vi avrundar, Fredrik, så tänker jag lite så här, vi har ju någon minut kvar här. Så tycker jag är ganska intressant, vet du det? När man tänker på typ så här att vi kommer tillbaka för en anledning, att man vet så här, att du har bestämt ditt liv i förtid och du har gjort dina val och det här vad du ska göra. Det är ganska sjukt ändå typ att det står någon högre guider upp och skickar iväg två stycken själar samtidigt. Ja. Så här, ni två.
Ja, precis.
Har man följt med varandra, tror du, hela livet? Eller i flera generationer och flera liv tidigare, tror du, de här själarna?
Ja, det är ju faktiskt en intressant fråga.
Det måste vi fråga ett medium, tror jag.
Ja, det måste vi göra. Just det här med reinkarnation och om tvillingar också
reinkarnerar tillsammans.
Precis, som de gör det tillsammans, ja.
Ja, ja. Det var nytt.
Ja,
ja,
eller om det är det som blir själsfränder på något vis.
Ja, faktiskt, det kanske är så.
Sen när man föds med olika
fränder. Kanske det som är tvillingsjäla.
Ja,
och,
det kanske det.
Och det kanske kan vara broder och systerskap och så kanske vara kärleksrelationer i andra liv kanske.
Ja.
Man vet.
Vem vet.
Ja, det var djupt.
Det var djupt. Ja, ja, det sprider sig och så försvinner det och blir större och större.
Ja. Och som sagt, vi kommer ju också länka våra hemsidor. När vi spelar in det här avsnittet så har vi tyvärr inte alla våra namn kompletta, så att allt kommer finnas i beskrivningen.
Absolut, det gör det.
Tack så mycket, Pia.
Ja.
Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
Självklart.
Självklart.
nyckeln till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.